Jag tänker faktiskt ta och läsa en väldigt traditionell jultext för er. Också kanske predika traditionellt julbudskap. Jag tycker man tröttnar aldrig på det, utan det hör julen till. Jag har själv varit mer kyrkoaktiv än någonsin över julen. Till och med varit både på julbön och julotta. Och det är stämningsfullt och det är intressant att se hur kyrkorna fylls så här års av människor. Ibland sitter jag själv då som predikant i bänken och ser när folk strömmar in i kyrkorna, så hoppas man innerligt att det skulle vara någonting mera än bara ett snabbt besök. Och så går man ut. Att den kristna tron på riktigt skulle gå på djupet i våra liv. För det är mera än bara kultur. Det är mera än bara en skrap på ytan. Det handlar om, egentligen handlar det om liv och död. Och jag ska läsa Lukas 2. Det är från en vers i julevangeliet. Där står det så här: idag har en frälsare fötts åt er i Davids stad. Han är Messias, Herren. Och att Jesus blev hans namn var absolut ingen tillfällighet, utan det var faktiskt en gudomlig plan. För att ordet Jesus betyder faktiskt Herren är frälsning. Det är det som ordet Jesus betyder, att han är verkligen världens frälsare. Och namnet hade också koppling till det som det här barnet skulle utföra och göra. Han skulle försona hela världen med sig, med Gud Fadern, genom sitt eget liv. Och jag har tre punkter. Och jag tänkte ge er dem här ganska snabbt. För det första är Jesus faktiskt frälsaren. Och Apostlagärningarna 4 säger att det finns ingen frälsning genom något annat namn. Eller som en parafras säger så här: nej, det finns ingen frälsning genom någon annan. Nej, det finns inget annat namn under himlen som kan frälsa eller rädda en människa. Det finns många religionsstiftare. Vi talar om Buddha, vi talar om Muhammed, Konfucius. Vi talar om stora män som har levat, tänkare som har fötts. Men faktum är att det finns bara en enda frälsare. Det är bara en som har verkligen fötts för att bli världens frälsare. Och det här skiljer Jesus från alla andra. Och Paulus talar också om det i första Korintierbrevet i kapitel 15. Att om inte Jesus var uppståndelsen, om inte han dog, då är vi de mest ömkansvärda av alla. Om det är så att Kristus verkligen inte uppstod ifrån de döda, skilde sig från alla andra som har levt, alla andra stora tänkare, briljanta lärare, då är vi de mest patetiska av alla människor. Då följer vi bara en människa som fortfarande är död. Men han säger Kristus är sannerligen uppstånden. Och det är det vi går och säger till varandra på påsken. Han är sannerligen uppstånden. Han har besegrat döden och dödsriket. Och det här är, tycker jag, goda nyheter. Det är fantastiskt. Och det andra med Kristus, att han är frälsare för alla människor. Han är världens frälsare. Men han är också en frälsare för alla människor. Och jag hoppas att ni också tar del av vårt Filippiner-team på bloggen. Och ni som har internet kan gå in och se i filippinerna.wordpress.com. Och de skriver ständigt vad som händer på andra sidan jorden. För andra folk, nu är det inte finländare som de betjänar, utan det är filippinare. Många som är väldigt fattiga, de har delat ut massor med paket där. De har skrivit om det här, hur de har kom i kontakt med stamfolk, otroligt primitiva miljöer där de har fått bara sprida julens glädje. Och de hade också fått be för en kvinna som hade fått sin syn tillbaka. Och det är fantastiskt att ungdomar här från församlingen får vara med och praktisera evangelium. Det är inte bara teorier vi förmedlar, utan det är verklig kraft i evangelium. Och det här är underbart. När vi förkunnar Kristus som frälsaren, då är det någonting mer än bara fina ord. Det är någonting mer än bara en teori. Det handlar verkligen om livsförvandlande kraft som också kan röra vid människans fysik. Frälsa människans själ, men också röra vid människans hela intellekt, kraft, alla dessa lemmar som ibland blir sjuka och krokna. Han är judarnas frälsare, och det står så här i Matteus 1. Han ska frälsa sitt folk från deras synder. Och det sorgliga var, när Jesus kom, så kom han till sina egna, men hans egna tog inte emot honom. De försköt Jesus och såg inte att det var Messias som de hade väntat på i åratal, i hundratals år. Men det kommer en dag när också det judiska folket kommer att se Messias. Zakaria bok säger att de ska se upp till honom som har blivit genomborrad. Så att Jesus är också judarnas frälsare, det ska vi veta. Nu kanske många lever under en stor förblindelse. Men det kommer en dag när också det egna folket, för Jesus var jude, han kom till de sina. Och jag vill också bara lägga fram judarna idag som ett stort bönämne för oss alla. Vi ska inte glömma bort att det judiska folket är så starkt sammankopplat med den här boken. Vi läser en judisk bok. Vi har, hela kristna tron har sina rötter i det som kallas för judendomen. Abraham var den första israeliten som fick löftet. Och redan till Abraham så kom löftet att genom dig ska alla släkter på jorden bli välsignade. Det här uppfylldes givetvis genom Jesus Kristus. För att frälsningen kom genom judarna till världen. Och Gud kan välsigna hela världen genom detta lilla, på något sätt anspråkslösa folk. Så att det här är också en del av vår historia, vår tradition. Man kanske glömmer det ibland, för att Bibeln är ingen europeisk bok. Det här är inte liksom en bok som någon annan, utan det här är en judisk, hebreisk bok. Och för att verkligen kunna förstå också den kristna tron och frälsningen, så behöver vi också vara väl förankrade i den historia i vilken den är skriven. Intressant? Det kan finnas ibland ett förakt mot det judiska folket, och Israel idag är väl inte kanske det som Gud hade tänkt från början, en stark militärmakt. Utan Gud skulle gärna vilja se också varenda jude, varenda Israel också böja sina knän för Messias. Ta emot fridsfursten, där alla svärd läggs ner, där all ondska och hat får läggas ner. Jag kan säga att det blir nog ingen fred i Mellanöstern förrän Jesus stiger ner på Oljeberget. När den verkliga fridsfursten kommer tillbaka. Nåväl, han är också hedningarnas frälsare. Det står så här: var och en som åkallar Herrens namn ska bli frälst. Och det är bra för oss. Skiljemuren mellan judar och hedningar är borta. Det finns ingenting som heter vi och det längre. Utan i Jesus Kristus kan alla få uppleva frälsning. Alla kan bli räddade. Det är ingen skillnad vilken släkt du kommer ifrån, vilken nationalitet du representerar. Alla människor kan få uppleva syndernas förlåtelse. Jesus är för alla. Han har inte anseende till person, utan han är hedningarnas frälsare. Jag vill också läsa Uppenbarelseboken 5, vers 9. Där står det så här: du är värdig att ta boken och bryta dess sigill. Ty du har blivit slaktad. Och med ditt blod har du friköpt åt Gud människor av alla stammar och språk och länder och folk. Så det här är, Jesus är också alla stammars herre, frälsare. Alla språkgruppers frälsare. Han är alla folkslags frälsare. Det är en universell frälsning. Det är inte bara några få utvalda. Tack och lov var det inte bara judarna som fick frälsningen. Det står först och främst juden, men också greken, också hedningarna. Och det som jag tycker är så bra, en gång när vi alla ska stå inför tronen, så står vi alla sida vid sida. Då står du där både med dina släktingar. Då står du där med filippinare, med afrikaner. Då står vi med indier, pakistanier, palestinier, med ryssar, med grönländare. Då står vi alla där. Och det vi har gemensamt är att vi alla är frälsta. Vi har alla mött frälsaren. Det är det enda som egentligen förenar oss. Att vi har mött världens frälsare. Vi står inte där på grund av våra gärningar. Vi står inte där för att vi har varit trogna kyrkobesökare. Vi står där på grund av att vi är renade i hans blod. För att frälsningen har kommit också oss till del. Och det, jag tycker det är bra. Jesus är frälsaren. Han är för alla människor. Och han är en fullkomlig frälsare. Jag vill gå till Petrus brev, första Petrus brevet. Och läsa några verser. Kapitel 2 och 22 och framåt. Han begick inte någon synd och svek fanns inte i hans mun. Han svarade inte med skymford när han skymfades. Han svarade inte med hotelse när han fick lida. Han överlät sin sak åt honom som dömer rättvist. Våra synder bar han i sin egen kropp upp på träpålen för att vi skulle dö bort från synden och leva för rättfärdigheten. Genom hans sår har ni blivit botade. Ni var som vilsegångna får, men nu har ni vänt tillbaka till era själars herde och vårdare. Han är fullkomlig i allt, Jesus. Och det var det som gjorde att han kunde återlösa dig och mig från våra synder. Hebreerbrevet 7 säger så här: därför är han just en sådan överste präst som vi behöver. För han är helig och utan skuld, fri från synd, skild från syndare, och han har fått en hedersplats i himmelen. Jag tänkte på den här berättelsen. Det finns en liknelse i Matteus 13 som handlar om åkern. Och så står det så här om den här åkern, att en man finner en dyrbar skatt i en åker. Och det var ju så förr i världen. Det fanns ju inga banker. Så när man hade fått en skatt så grävde man ofta ner den. Och ännu idag så hittar man ju vikingaskatter och man hittar allt möjligt. Jag såg julkalender med barnen här och sista avsnittet, då hittar man vikingamynt i snön. Och det tyckte jag var verkligen. Det var bra. Men om du gräver lite till så kanske du kommer lite djupare. Och då kanske du får tag i skatten. Och den här liknelsen, för den slutar ju inte där med att man hittar skatten. Utan den som hittar skatten, han går hem, han gömmer den igen. Så går han hem och skramlar ihop allt han äger, säljer det, köper åken. Och så får han del av skatten. Och den här liknelsen har egentligen två olika tolkningar. Det ena är det att du finner skatten. Du finner frälsningen. Och du är beredd att sälja allt du äger för att få köpa den här åkern med skatten i. Men en annan tolkning är det att Gud kommer ner till åkern som är världen. Och du är skatten. Och Jesus säljer allt han äger. Han avstår från all himmelsk härlighet, blir människa, föds här på jorden under våra villkor, köper tillbaka skatten i åkern. Och du är hans. Du får del av frälsningen. Och det är ju evangelium i ett nötskal. Och jag gillar den tolkningen. Att vi är skatten som blev funna av Gud. Han sålde allt. Han betalade ett kolossalt högt pris för att du skulle få komma in i gemenskap och få uppleva att han är frälsningen för dig och mig. Och det här är bra, men det säger någonting, att vi kan söka. Vi kan söka i allt möjligt. I det här fallet så hittar ju man åkern, eller skatten i åkern. Men jag tror personligen att alla som aktivt söker på något sätt längtar efter Gud. Fast man söker i andra religioner, så tror jag ändå att om man ärligt söker efter någonting, så kommer man att finna Kristus. Jag tyckte det var starkt. Jag vet inte om ni var här på det här mötet då vi hade Hannu Lahtinen som var här. Han är muslim missionär. En missionär sänd till muslimvärlden. Och han berättade hur muslimerna mitt under Ramadan, när de fastar och söker verkligen uppenbarelser, så visar sig Jesus mitt i moskén. Han kliver ner mitt i deras tillbedjan. Då står de där på knä och ropar till Allah. Och ärligt bedjer, så kommer Kristus och uppenbarar sig mitt i moskén. Det älskar jag. Att Jesus är inte låst till en kyrka där det står ett kors på. Utan han kan komma till en byggnad där det är en halvmåne på. Jesus ska komma in i en miljö där andra blir tillbedd. Där uppenbarar sig världens frälsare. Och så presenterar han sig som: jag är världens frälsare. Jag är Messias. Och också muslimer idag får uppleva Jesus i stora skaror. Buddhister som söker i kloster och som går och ger åratal av sitt liv bara för att söka sanningar. Jag tror många finner Kristus. Bakom alla dessa ridåer av filosofiska tankar, bakom alla gardiner av människoverk, så finns Kristus där, världens frälsare. Och ända kommer ändå alla människor att stå inför honom. Så att Jesus är inte överhuvudtaget bekymrad över olika miljöer. Han kommer vart som helst. Han kommer åt i det hemme där man ber en enkel bön. Han är inte längre bort ifrån dig än bara en kort liten bön. Där uppenbarar sig frälsaren. Han är också frälsare från synden. Jag ska nämna tre saker vad han har frälst oss ifrån. För det är också en viktig sak. Matteus 1, där kommer uppenbarelsen. Du ska få en son och han ska kallas Jesus. Han ska frälsa sitt folk från deras synder. Och så säger Paulus så här i Timoteus brev 1. Jag längtar av hela mitt hjärta efter att alla ska förstå att Kristus kom hit i världen för att frälsa syndare. Så säger han, bland dem är jag den störste. Det säger den här aposteln. Bland dessa syndare är jag den största. Nåväl. Jag tycker också om när Jesus sätter sig ner med synderskan. Det är den här kvinnan som hade begått en massa fel. Äktenskapsbrott. Som i princip inför judisk lag skulle bli stenad på grund av sina överträdelser. Och man drar henne fram på mitt på torget. Och gubbarna står där. Jag tror det var bara gubbar. Tar stenarna i handen och ska börja kasta på den här kvinnan som har syndat. Jag märkte att inte de gubbarna som hon hade legat med var där. De kanske stod och höll i stenarna. Man vet aldrig. Det finns mycket dubbelmoral överallt. Men när de kommer släpande med den här kvinnan och skulle stena henne, kommer till Jesus, så säger Jesus: om du är utan synd, så kasta första stenen. Och det är starkt, för att han är alltid på människans sida. Jesus kommer aldrig med en sten i handen och ska döma någon. Utan det står så tydligt i Johannes 3:17, så står det så här: ty Gud sände inte sin son till världen för att döma världen, utan för att världen skulle räddas genom honom. Den som tror på honom blir inte dömd. Men den som inte tror är redan dömd, eftersom han inte har trott på Guds enda sons namn. Det är bra. Han kommer inte för att lägga bördor på människor. Så står det i Romarbrevet 8. Det blir alltså ingen fällande dom för de som tillhör Kristus Jesus. För andens livgivande kraft, som är min genom Kristus, har fört mig ut ur syndens och dödens, så står det så här i levande Bibeln, onda cirkel. Syndens och dödens onda cirkel har brutits och du har kommit ut. Det är bra. Det här är evangelium. Och det här är det som är värt att alltid stämma in i änglarnas sång med och säga: ära vare Gud i höjden. Det är det här man behöver ha i bakhuvudet varenda gång när vi sätter igång och prisar vår Gud. Så tackar vi Gud. För det är det som egentligen hela uppenbarelsebokens lovprisning handlar om. Vi tillber honom för frälsningen. Lovsången som pågår i himlen. Så ett stort tack för frälsningen. Äran och makten och frälsningen tillhör vår Gud. Vi kan läsa om dig i uppenbarelseboken. Det sista jag vill bara nämna, som du är frälst ifrån, och det är döden. Vi var här med Stefan för någon dag sedan. Stod vid en av våra äldre medlemmars bädd, som håller på att kläs av. Och man vet det att här kanske det inte läge att be om ett stort helande. Ibland tycker jag att vi kristna håller på att be om helande för gamla människor. Nästan allt för mycket. Döden är ingen katastrof för en kristen människa. Det behöver vi förstå. Vi behöver bli mycket tryggare i vår tro och veta att en dag så kommer vi alla ändå att lämna. En dag kommer vi alla ändå att ta farväl av allt vad det här jorden handlar om. Och då går vi in i vår Herres vila. Då går vi in i det eviga, i gemenskapen med Gud. Det är alltid en saknad när man tar farväl av någon. Men speciellt när en äldre människa som har kämpat hela sitt liv, som är mätt på att leva, ligger i en säng, har gjort i flera år. Egentligen skulle man önska: Gud, förbarma dig. Ta hem den här människan som ändå tillhör dig, som du älskar. Låt dem få bli löst från allt det här jordiska. Och det är inte alla som har en sån syn på livet. Men om någon ska ha det, så är det du och jag. Om någon verkligen ska älska livet och det som komma skall, så är det du och jag. Tala med en av våra kollegor. Han sa att han begravade en församlingsmedlem som hade legat på ett demensboende i 13 år utan att veta någonting av den här världen. Och barnen till den här damen då, som kanske inte är aktivt i någon kyrka, så hade stått där och många gånger berättat om vid den här bädden och sagt: var är du Gud? Mamma tillhör dig. Mamma är frälst. Var är du Gud? Att när du har Jesus som frälsare, så går du bara in i vilan hos Gud. Det vill säga, det blir ingen fällande dom. Det är inte så att när du drar ditt sista andetag så ska du inför domen. Utan då går du in i en evig lång vila, i en frid, i en gemenskap som är skön och underbar. Då får du vila ut. Då är kampen borta, tårarna är borta, smärtan är borta. Men den som inte tror är redan dömd här på jorden. Och det är det allvarliga. Och därför är det viktigt att vi har Jesus som vår frälsare. Låt mig bara läsa några verser. Det här är Jesus själv som säger till Marta. Här hade deras bror dött. Lazarus var död. Så kommer Jesus och säger till Marta. Jag är uppståndelsen och livet. Den som tror på mig ska leva om han än dör. Och den som lever och tror på mig ska aldrig någonsin dö. Tack och lov. Det är en vers som vi alltid har på våra kransar i församlingen. Till alla våra medlemmar som Herren kallar hem. Så säger Jesus så här. Eller det står om Jesus i Hebreerbrevet 2. Då nu barnen är av kött och blod måste han på samma sätt bli människa. För att han genom sin död skulle göra dödens herre, djävulen, maktlös. Och befria alla dem som genom sin fruktan för döden har varit slavar hela sitt liv. Så att du behöver inte leva med fruktan för döden i ditt liv. Gud kan befria dig så du inte är en slav för döden. Ha en rädsla för det som komma skall. Och det här är väldigt viktigt. Förr talar man mycket om att få frid med Gud. När du blev frälst, upplever Jesus som frälsare, så får du frid. Och det gör att du kan ända in, tror jag, in i den sista sträckan kan du uppleva frid. Jag tror nog också det finns alltid en stor respekt inför evigheten då man kanske närmar sig eller då man står inför svåra saker. Man är inte lika kavat på slutsträckan utan då är man bara glad för nåden. Tillbaka till åkern, den här skatten i åkern. Då du har upptäckt skatten i åkern, och det kan hända att du finns med här i det här mötet, du har aldrig upptäckt egentligen den skatt som finns. Det är det första, att man behöver finna skatten i åkern. Såklart behöver det bli, så man är beredd att sälja allting för att köpa åkern. Och jag tror att det är inte bara en intellektuellt resonemang att kanske jag borde bli lite bättre människa. Utan när du verkligen möter Kristus, när du ser vad han har gjort för dig, vad frälsningen innebär, då är du beredd att gå vidare. Men jag vill också säga till dig som kanske har funnit skatten tidigare, men du har glömt bort skatten. Du har köpt det åkern någon gång, men skatten har mistat värde för dig. Och det är också en verklighet som lätt händer i vår tid. Att man kanske i unga år blir väldigt entusiastisk över skatten. Ögonen öppnades, man såg någonting. Men så kommer saker och ting i livet och bara skymmer utsikten. Så att mitt i allt så ser du inte längre värdet i allt det som du har försakat för Kristus. Och du trampar på åkern och plöjer åkern och fostrar och vårdar och håller på med allting, men du har glömt bort skatten. Och det är viktigt. Glöm aldrig det som är det själva centrum. Vi kan fira skatten. Vi kan tillbe skatten, men det är den verkliga skatten, Kristus. Den ska vi hålla fast vid genom hela livet. Så att inte på något sätt låter allt annat omkring, alla blommor på åkern, alla hus du bygger på åkern, alla garage, alla bilar som kör in på åkern. Du kan etablera kolossalt mycket av ditt liv på själva åken som du har köpt. Du kan bjuda in människor dit. Du kan leva där. Men skatten som du egentligen köpt åken för har någonstans hamnat. Undangömd, undanskyffad, skuffad. Och det talar till mig när jag läste den här berättelsen. För att skatten är det väsentliga. Skatten är alltid det väsentliga. Kristus själv. Som är julens kärna och kärna. Han är outstanding. Han är enastående. Han är frälsaren. Han är inte bara mirakelgöraren när du har det svårt. Han är inte bara räddningsbojen som kommer någon gång när du har bekymmer. Han är inte bara en nallebjörn som tröstar dig. Utan han är verkligen din själs frälsare. Han är den som du står inför och gör räkenskap en dag med hela ditt liv.